Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Denna vecka är vi sponsrade av Läkarmissionen och deras kampanj för att stoppa könsstympningen. Könsstympning är förbjudet enligt kenyansk lag sedan 2011, men trots det så förekommer det fortfarande i landet.
Mm. En oerhört viktig del av Läkarmissionens arbete är att ordna läger där flickor kan komma och vara trygga under perioden då man traditionellt genomför könsstympning. Där kan tjejerna träffa andra som är i samma situation. Man kan lyssna på förebilder som också har sagt nej till könsstympning. Så hjälp Läkarmissionen att anordna dessa läger för tjejerna så att de slipper könsstympning.
Och det gör det genom att swisha 200 kronor eller valfri summa till numret 90 00 217. Märk swishen varje flicka.
För 200 kronor ger du en flicka en plats på Läkarmissionens läger.
Radio Play.
Nu kommer Fredrik Sjöshult här som har skrivit en krönika om att jag har medvetet förhalat min rättsprocess. Jag ska bara fråga honom. Hej Fredrik Sjöshult! Du skrev ju en text om mig där du lite grann poängterade att jag då medvetet och min advokat ska ha förhalat den här rättsprocessen.
Har du frågat mig om den?
Ja, tänkte du det? Att vi medvetet förhalar den för att liksom slippa bli åtalad? Eller vad är din kommentar på det?
Det står ju i krönikan.
Ja, nej, men jag tänker bara hur du...
Jag kan inte reda för krönikan här. Det
nej, du har glömt finalet. Nej. Okej. Okay. Nej, men jag kan bara informera om att jag har inte förhalat.
Det finns faktiskt pressen.se.
Är det någonting du pratar vidare om? Eller?
Ja, jag ändå
reklam. Får du läsa krönikan?
Det är sådana människor som jobbar på SVT som inte vill ta ställning här. Så... Tjena, tjena. Hej, hej. Hej, Sissi.
Axel.
Ja, det var ni som gjorde Uppdrag granskning om mig.
Precis.
Ja.
Åh, jag känner Axel.
Ja, nej, men det är bara en livesändning. Han producerade det när de skulle måla ut mig för 58 minuter som en lögnaktig häxa.
Jag såg det där. Jag tänkte vi kunde bara snabbt prata om det då. Publicistklubben Fredrik Virtanen, Sissi Wallin på plats. Jag tyckte det var väldigt starkt på många plan. Det var ju... jag satt hemma i ett par sådana... pyjamasbyxor från Ralph Lauren och kände mig ändå obekväm. Och då ska man veta att jag brukar aldrig känna mig obekväm i mina fantastiskt sköna sådana sidenbyxor från Ralph Lauren.
I siden också?
Ja, de är väldigt mjuka. Allting bara får flöda fritt.
Det är nästan fysiologiskt omöjligt att känna sig obekväm.
Jag vet,
men de är sydda för att slippa känna obehag.
Jag vet,
och
men
går
ändå...
kommando i dem, alltså helt naken under.
Ja, ändå så var det. Men jag tänker att vi lite snabbt kan bara, som ett flygplan, bara landa. En snabb mellanlandning sen lite senare i veckans avsnitt kring det här.
Ja, spännande. Ja.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, vi har sett Johan Rengs nya tv-serie om Tjernobyl. Han kommer dit så står någon kollega och håller då i ett klot av brinnande grafit. What could this be? Jakob Ökvist presenterar en ny frågesport för SVT.
Men nu ska det inte er en tävling. Nej, den här håller jag i.
Har du varit uppe på SVT med den? Och vi tittar närmare på call out culture.
I literally do not care about what happens to you after the situation. Fuck her, she's dead, alive, whatever.
Oj.
Va?
Fredag kväll, då var det fredag kväll igen. Freakshow är tillbaka med sig. Halberg heter jag. Det här är Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Jakob Ökvist, du ser ut som att du är laddad. Är det till tänderna?
Ja, men vad är det man säger? På fredagskvällen bubblar det i blodet man är...
Jag vet.
Punkt.
Kort.
Rätt.
Är det så?
1-0.
Bra, grattis. 1-0 till dig, Klara Doktorov, hela vägen ifrån Energy-studion har du även då slunkit förbi Freakshow-studion.
Ja, precis. Jag är väldigt tacksam för att jag får vara med här igen.
Ja. Kul, det var väldigt uppskattat sist. Ja. Då pratade vi om Josefin Nilsson. Så fort vi rör vid lite tyngre ämnen, då ringer vi in dig.
Ja, jag måste bara säga på tal om det, för vi pratade lite om det i min podd också, 30 plus TV. Och då så sa jag bland annat det här om att Hannes Holm, hennes ex då, hade sen gått in och regisserat Solsidan.
Just det.
Varpå hans barn hör av sig och var lite så här, ja, det stämmer faktiskt inte riktigt. Han har tagit helt och hållet avstånd från att göra någonting igen med då den här förövaren, eller vad man ska säga.
Mm-hmm.
Den dömde gärningsmannen som misshandlade Josefin. Och det tyckte jag var jävligt obekvämt. Och bra att hon hörde av sig och var väldigt trevlig när hon gjorde det. För det flög så liksom mycket osanning där ute. Så det hade ju blivit som en sanning på sociala medier.
Ja, men vad skönt.
Så vi bara kan säga det här också, för jag tror att vi var inne på det här också.
Ja, det var vi nog.
Och det stämmer inte. Hannes har under hela sin karriär tagit fullständigt avstånd.
Bra, Hannes.
Vi ska också bara snabbt, för att återknyta till förra gången du var här. Då hade jag ju en cynisk jäkla kompis som antydde att Alexander Karims karriär kanske inte skulle ta slut efter att han gick ut och tog avstånd ifrån då förövaren Josefin Nilsson-fallet.
Nej, så är det.
Att hans karriär kanske snarare skulle ta fart och att folk skulle uppmuntra honom och att det kanske inte alls var något vågat ställningstagande att ta avstånd från en misshandel som skedde för 20 år sedan. Speciellt efter att SVT då på bästa sändningstid hade pumpat ut en dokumentär med exakt budskapet vad som var rätt och fel.
Obehaglig kompis du har där.
Väldigt cyniska.
Cynisk som få.
Men det slog mig då häromdagen när jag såg ett stort uppslag i Aftonbladet söndag med Alexander Karim.
Oj.
Och hans fru faktiskt, de är nya krönikörer där. Att det verkar som att karriären inte är över, och det var ju skönt.
Det är jätteskönt.
Det var ju för väl.
Vad var det han gick ut och sa där? Slå inte kvinnor, var det budskapet?
Jag tror att det var slå inte kvinnor. Det var även om jag ser misshandel under en filminspelning, då kommer jag säga, hörru du.
Trampa inte på kaniner, tror jag han gick ut ganska hårt också. Slog ett slag för. Tycker det är onödigt att trampa ner de där små fina djuren.
Och sen hade han även tatuerat in på ryggen: morötter är bra för synen.
Olagisk tatuering.
Det är så väldigt roligt att säga det här om kaniner, för jag trampade ju på en kanin i somras.
Nej.
På riktigt. På Gotland.
Nej, men, åh.
Jag var så illa tvungen, den var sjuk.
Nej, men en liten söt kanin.
Jo, jag vet.
Ja. Nej, men omedvetet då.
Ja, men först försökte jag slänga en sten på den.
Va?
Den,
nej, nu var det
inte
omedvetet.
Vet du vad, Alexander Karim, om du lyssnar, nu får du hålla för öronen. För det här är inte...
Det är stark tobak.
Men den hade en sån här myxomatos, eller vad det heter.
Vad är det?
Så den var döende. Och då blir den så här blind, kan inte äta och så här svälta och är blind till döds. Antingen blir den uppäten av ett annat djur eller så lider de. Och det kan ta flera dagar och så ligger de bara och flämtar.
Men vi var starkt av dig och liksom, jag tar det beslutet. Jag går in som Gud här och avslutar ett liv.
Ja, så jag försökte först med en stor jävla sten. Och det ska jag säga er, om ni ska döda djur.
Mm-hmm.
Alltså små söta kaniner lider, framförallt.
Gör det inte med en sten. Ta en spade och hugga av bara ryggraden på dem. Då dör de direkt.
Ah.
Jag skulle inte klara av att dränka djur.
Skriver du upp det här?
Jag har antecknat här. På tal om folk som Gud hatar. Jakob, jag såg att du hade sett den här nya serien Tjernobyl.
Ja!
Jag tänkte bara, jag skrev ihop en snabb recension här. Det jag tog med mig.
Är det sant? Har du gjort en Nils Peter Sundgren?
Ja. Precis.
Gammal referens, han ledde filmkrönikan i 33 år på SVT.
Ja, nej, det var fortfarande svartvitt, tror jag.
Ja, faktiskt.
Nej, jag har sett de första två avsnitten. Och snabbt då egentligen för våra lyssnare, så att man kanske inte behöver. Eller man kan se den, den är sevärd, eller hur?
Otroligt sevärd.
HBO har den nu streamad.
Johan Renck regisserar.
Många har ju gått ut på sociala medier och hyllat den. Speciellt tror jag för att man vill hålla sig väl med Johan Renck också.
Ja. Nej, men tror du folk är sådana medlöpar? Tror du ingen kan ha egen åsikt utan att gissa? Hoppas Renck tar med mig en ny HBO-satsning.
Jag tror inte att den svenska medieankdammen är främst känd för att, så att säga, inte gå åt ett håll. Nej, men jag tycker också om att serien, och om Johan Renck hör det här, kanon.
Den bygger på en verklig händelse, ska vi...
Tack Jakob för din input. Nej, men det var intressant. För jag frågade min tjej då, skulle du vilja se den här nya serien Tjernobyl? Och då sa hon, ja absolut, vad handlar den om?
Nej, du hittar på.
Nej. Och jag sa, men älskling, förlåt, vad menar du? Bara, ja, men, vad
det kan handla om vad som helst.
Vad handlar serien om? Jag menar, men det handlar ju såklart om den här farbron som heter Tjernobyl.
Det är bara ett ortsnamn.
Det handlar ju om den här, det här kända ishockeylaget Tjernobyl, ja, som vann.
IFK Tjernobyl som vann ryska ligan 3 år i rad.
Men det i alla fall, det handlar ju då för er som inte vet, det var en kärnkraftolycka på 80-talet i den numera ukrainska staden Pripchyk, eller något sånt där heter den. Mm. Och det är ju intressant, och det man kan ta med sig snabbt är att alla som jobbade på Tjernobyl tydligen var klädda som kockar. Det var lite oväntat.
Skolmatsbespisning.
De hade vita sådana förkläden och kockhattar, vilket jag, det blev en lustig touch. Man springer runt med sådana strålskadade kockar.
Framförallt också om så här, har vi någon skyddsutrustning? Ja, kockmössa på. Skydda den verkligen? Där.
Om det kommer muterade monster har jag en sån ballongvisp.
Kommer radonmål.
Vispa, Dimitri.
Ballongvisp. Kavel, ja, med. Är det märkligt? Det är sant.
Eller hur? Men det man också slås av är att alla i serien pratar engelska, trots att vi då befinner oss i det gamla Sovjet. Och det här tänkte jag att man kanske hade lämnat bakom sig 2019. Alltså att, jag kommer ihåg när jag såg Schindlers list, den kom väl 93, då störde man sig på det tyckte jag, för att alla pratade engelska.
Att Hitler var så här, hello there!
Ja, och det här är intressant då i det gamla Sovjet, att alla pratade så, so, this is a precarious situation, isn't it?
Kamrat!
Det handlar om Ljudmila och Mikhail. Han råkar vara brandman, och det är ju jäkla otur.
Och hon är gravid och ihop med brandmannen.
Ja, men det är ju inte bra, alltså, sån osis att vara brandman just i en stad då där världshistoriens värsta atomolycka precis ska hända.
Han kunde vara vad som helst annars.
Ja, exakt. Och de står då i första avsnittet och tittar ut genom sitt fönster, sitt sovrumsfönster. Hon står och håller på sin gravida mage. Och så ser de hur det är som fyrverkerier, som nyårsfyrverkerier i fjärran. Händer någonting borta på kärnkraftverket.
Mm.
Och de har ingen aning. Alltså de är så här, it is beautiful, säger de.
Jo, men så här i efterhand, med att vi sitter på facit, så är det lätt att säga, borde de inte där ha liksom, ska vi dra från den här skitstaden?
Ja, jag vet. Ja. Nej, men han rings in.
Det är lite
in
fina
då.
Färger där.
Han rings in av brandchefen och han har obrydd, nonchalant. Alltså, han har inte en tanke på att det här kanske är något, att stadens jättelika kärnkraftverk nu brinner och att han ska in där och rota. Han bara, wow, another day at the office. Men då säger hans fru då, Ljudmila, för hon är den enda som har lite rysk dialekt.
Touch. Ja. Det är också märkligt.
Ja, det är väldigt konstigt. Men hon säger, Mikhail, perhaps there is something chemical. För att den här ryska hemmafrun som hoppar av skolan strax efter förskolan, hon är också någon kärnfysisk expert som kan avgöra när det är fara på gång. Men Mikhail, brandmannen, han förstår ingenting.
What are you talking about?
Ja, han förstår ingenting. Han älskar bara brandslangar och vattensprut. Han lämnar sin fru.
I'm sure this is not a problem.
Världshistoriens märkligaste dialog. Mikhail, what are you talking about?
Så han rusar dit, han blir strålskadad, alla de här brandmännen är idioter. Han kommer dit, så står någon kollega och håller då i ett klot av brinnande grafit.
What could this be?
Och så brinner allting upp och det går åt helvete och folk dör. Och ja, men det är väl kanon.
Vi glömde väl säga spoiler alert här tidigare, men vi kanske kan klippa in det.
Vad menar du? Att
det är ju live, så det går inte.
Nej.
Alltså, att du spoilar.
Att folk dör.
Ja, det kanske man förstår.
Ja, men man kan avsluta, kan man säga, så här många kärnvapenskadade kockar har man inte sett sedan Per Morberg hade ett eget program på TV4. I veckan fyllde en av världens största innovatörer, entreprenörer, en av världens rikaste män, Mark Zuckerberg, år. Hur mycket fyllde han?
Han fyllde 35.
Det är samma som jag, vad kul. Jag har aldrig känt mig som ett större misslyckande. än jag får sitta.
Man ska inte jämföra sig med människor i övrigt.
Nej, man ska inte, fast det är så svårt tycker jag ibland.
Du menar att du och han, två genier, olika livsöden. Ni ska nu få göra, jag har researchat rejält, 12 fakta om Facebook som kommer få er att tappa fattningen.
Du är som en levande clickbait-artikel.
Ja, men det är det jag sökte på. Och då ska ni få svara sant eller falskt på fakta om Facebook som kommer få er att tappa fattningen.
Okay.
Men först vill jag bara, jag tycker det är en person, med så här Hallberg i all ära, en person som har fallit lite i glömska jämförelse med Mark Zuckerberg och din del av sociala nätverksexperiment.
Yeah.
Men det var också en man som tidigt i Facebooks alltså i Facebooks linda bara några år in varnade för hur fast mänskligheten kommer bli i det här. Mm. Ni är båda medlemmar?
Ja. Jag är med.
Är du där? Jag är medlem på Facebook. Ja.
Are you with her? Ja, men är du, är det så här ditt första go to morgonrutin Facebook?
Nej, 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 det har det inte varit på länge. Inte, men jag alls. Är liksom där en gång per dag i alla fall.
Ah, okej. Okay. Ja. Inte mer än så alltså.
Nej. Nej, alltså, två, tre gånger kanske.
Ja, max. Men det börjar närma dig. Men det var en man, bortglömd tyvärr, men som varnade för hur illa det skulle gå för mänskligheten om Facebook fick fritt spelrum. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här.
Det där är ju du, va?
Kan det vara? Ja.
Vad är det med folk, har de inget liv? Ska livet bara vara tid för ett liv?
Jag trodde det var en sån bit.
Där man umgås med vänner och släkt. Man börjar inte längre dagen med frukost. Först ska man uppdatera sin status. Hej allihopa, idag är en ny dag. Jag allt handlar bara om jag. Jag ska äta, jag ska kissa. Jävligt viktigt, får inte missa. Statusuppdateringar, stå mig upp i halsen. Jag hoppar av den meningslösa valsen. Nu får ni klara er utan mig. Till alla på fejan, jag säger hej.
Du sitter i metron och trycker upp strunt på din Facebook. Jag smyger din profil. Den var det här.
Tidigt.
Ja, verkligen. Och det är kvinnor som dansar i bakgrunden.
Ja, den har ingen bra kvinnosyn. Den här videon.
Nej. Avklädd kvinnor så står och dansar i klacket.
Då förstår man att det har gått några år.
Ja, verkligen.
Men okej. Okay,
men du, jag varnade för att det skulle bli för mycket för folk.
Ja, det var ju starkt.
Att se vad mamma äter till frukost, att lägga upp liksom bilder från olika så här, dop och bröllop. Alltså det här kommer spåra ur i människors. Alltså så mycket.
Du var ganska tidig med den spaningen då.
Mm.
När folk, 2011. När alla andra uppmuntrade och såg fram emot för allt som den nya moderna tekniken skulle ta med sig, så varnade du.
Jag var lite som den här ryska frun som varnade Mikhail för att åka till kärnkraftverket, medan resten av världen var: I want to see, I want to just some, put out some fires.
Just det, precis. Men du var mer, what if there's something chemical?
Something radical, radon. Så kände jag, det här är inte bra.
Nej, bra.
Vad är det som pågår här nu?
Ja, det undrar jag ofta.
Påstående nummer ett.
Ja.
Facebook upplever 600 000 försök att hackas varje dag. Sant eller falskt?
600 000 försök?
Ja.
Jag tror att det är fler.
Mm-hmm. Aha, jag tror att det är sant. Jag tror att det är sant.
Rätt. Ja. Nu har ju båda rätt.
Ja, okay. Ja.
För det är ju mer. Det är ju 600 000 och uppåt.
Obehagligt. Jag byter lösenord ganska ofta just för jag tänker att det finns mycket skit som man har skrivit genom åren i sina meddelanden.
Som man inte vill ska komma ut.
Ja, alltså som skulle kanske frammåla mig som en inte så bra person.
I sämre dagar.
Ja. Ja.
Jag ibland kan jag bli liksom triggad av att, eller jag känner mig lockad av att lägga ut mitt lösenord så att folk går in och så ska jag bara se vad som händer.
Facebook har också utlovat en belöning på $500 för den som enskilt kan hacka deras webbplats. Alltså inte då klara, alltså inte din privata utan hela Facebooks webbplats.
Mm.
Det är liksom en trigger där till liksom hackers.
Mm. För att de ska testa systemet. Då.
Exakt. Ja. Dagligen blir det liksom.
500 miljoner dollar, så här.
Nej, $500 bara.
$500.
Det är jävla piss trigger.
Ja, nej, det där tror jag inte på.
Va?
Eller var inte det fråga?
Nej, det var ingen fråga.
Nej.
Sitter och gissar på saker som inte ens är frågor. Jag svarar falskt. Jag säger bara god morgon.
Facebook får 350 miljoner uppladdade bilder varje dag.
350 miljoner?
Ja.
Och vad säger de då? Typ att halva världens befolkning är med på Facebook, vilket då är...
Men Kina är ju inte med. Det är 1 miljard. Och Indien, är de med? De kanske är med.
Ja, men jag tror att det är sant.
Det är sant igen.
Mm.
Jag tror att det är lågt.
Ja, det här är lite gamla uppgifter, så att när du säger så där så sabbar du ju hela min... Jag har ju liksom...
Ja, har vi båda rätt igen?
Ja,
ja, okay.
Två. Okej, okay. Påstående nummer tre. Det är oerhört spännande.
Ja.
Det finns mer än 30 miljoner döda på Facebook.
30 miljoner? Mer än 30, ja. Men det gör absolut.
Ja.
Fy fan vad mörkt, det där är en av mina mardrömmar. Det där att ligga kvar.
Att man bara är en,
ja, man är bara så här, att folk fortsätter att poka en efter man dör.
Det där har jag varit med om. Jag har ju två döingar på Facebook.
Är det så?
bland dina vänner.
Ja, bland mina vänner.
Som du kan gå in på då och då.
Och så kan jag få så här, de har blivit bättre på att ta bort det där, men något av de kontorna lyckas de inte inaktivera på det här sättet som man tydligen ska kunna göra.
Just det.
Men då fick jag så här, du borde nå ut till din kompis bla bla bla, för ni har ju inte hörts på länge.
Hörts på aj, aj, aj.
Man bara...
Och vems fel är det?
De säger ju att om några år så kommer det vara fler döda på Facebook än levande. Och sen efter det så är det ju kört. Då kommer det alltid vara fler döda. För att så många levande kommer vi aldrig vara. Så då är det mer en kyrkogård än en levande.
En digital kyrkogård, ja det är mörkt.
Ja, det där
vill man inte bara erasa sitt konto när man dör? Vill man ha kvar skiten?
Alltså jag har ju gett alla mina lysenord till min man. Mm. Så att han kan göra vad han vill om någonting händer.
Och vad vill han? Eller vad vill du?
Nej, men det får ju han bestämma då liksom.
Jag känner så här, det
men jag vill inte att han ska ha det där som att de inte kan stänga ner min jävla Facebook eller min Instagram eller vad de nu vill göra.
Ja, just det.
Ja, men just det där att man blir liksom bara en del i ett flöde och liksom,
jag tror jag vill raderas.
Jag tänker ingen nytta av det där kontot.
Nej, för att om folk vill hylla mig så kan de ändå bara gå till min stora staty som jag hoppas att någon bygger på Kungsgatan.
Ja, mycket mer naturligt. Som Jim Morrison.
Ja, eller någon annan.
Eller någon annan
som har dött sedan 70-talet.
Facebook ingår i en av tre skilsmässansökningar i USA.
Vad innebär det då?
Alltså att ordet Facebook kommer upp som en del av anledningen till att man skiljer sig.
Jaha,
en av tre skilsmässor, där har Facebook, är Facebook en bidragande orsak till att man...
Och vad kan det vara då? Alltså
vad kan hända på Facebook?
Ja, du menar att det är någon slags otrohet?
Ja, eller att folk tycker att liksom han har varit oansvarig mot... Eller någonting har hänt på Facebook. Förut var det ju någon gjorde någon på en finlandsfärja.
Ja.
Nu är det någon gör något på Facebook.
Det är ändå roligt om man ska skilja sig och bara... Han knullade ett riktigt jävla våp på Silja Line.
På Facebook, då blir det ju indirekt Facebook som är anledningen.
Nej, men jag tror att det är en av fyra.
Nej, det är faktiskt en av tre.
Är det?
I skilsmässoansökningar på så uppges Facebook vara en stor bidragande orsak. Okay. En del av orsaken.
Så det var sant?
Det är sant.
Ja.
Vad gissade du på?
Sant.
Ja, då leder du.
Ja.
Mm.
Den här tävlingen.
Ja, nej, det är en bra tävling.
Ja, den rullar på.
Har du kollat innan att det finns även falska svar?
Nej, men nu läser jag ju bara... överskriften, så okay. Det kom, alla är ju sanna tyvärr.
Ah.
Jag orkade inte göra om. Ja, men alltså vi ser. Du menar att jag hade kunnat
skruva till det.
Ja, hitta någon som var falsk.
Nej, men jag bara ändra någon av siffrorna och då hade det blivit falskt.
Ja, just det. Ja, men nu ska det är inte eran tävling. Nej, den här håller jag i. Facebook.
Har du varit uppe på SVT med den här?
Men vänta lite, är alla sanna? Nej, men alltså det blir ju så att jag måste läsa det som står.
Jag tänker att vi kallar det Jakobs Facebooks quiz. Jag tänker mig lördagen
2000. Ja, istället för det här bytt. Facebook är blott eftersom Mark Zuckerberg är färgblind.
Så är det ju då förmodligen.
Ja, nu råkar det bli sant. För att just i den här tävlingen så råkar det vara det. Ja, men han är färgblind.
Aha.
Men tydligen så kan färgblinda se blått i mycket fler olika nyanser än rött och grönt.
Ja.
Vad gissade du på?
Jag gissade ju så, såklart.
Sant. Ja. Rätt. Ja, nu är hon i kapp. Fast det var sista frågan, så det blev 3-3.
Oh.
Det var länge sedan jag grät, Oskar.
Fan, ni upptäckte mitt system rätt snabbt.
Vi penetrerade systemet.
Det var ändå med att säga. Jag hade aldrig märkt något om inte du hade sagt det. Nej, för jag är så fokuserad på att vinna.
Ja.
Så jag tänker inte på sådana grejer. Jag kan inte lyfta
blicken. Nej, du var inte fokuserad på tävlingen.
Nej,
du
började tänka på tävlingssystemet.
Började decifrisera.
Just det, precis.
Säg det där igen.
Han decifrerade hela min tävling.
Vi välkomnar hit Kerstin från Eskilstuna. Du är här för att tävla i det nya programmet Jakobs Facebook-quiz.
Sant eller falskt? Men nu är allt sant. Ja, det råkade bli så den här gången. Jag orkade inte skriva om frågorna. Nej. Våran miljonpublik är värd mer research i framtiden. Men det var lite bara för en hyllning till Mark Zuckerberg på 35-årsdagen.
I början av podden så snuddade vi då vid det som hände här i veckan när det var debatt på Publicistklubben. Fredrik Virtanen var där och Svenska Dagbladet och Expressen och representanter från olika mediehus var där. Hade debatt och då var då Cissi Wallin i publiken. Hon ställde då frågan, när det var en sån öppna frågor i slutet, så ställde hon frågan: hur kom det sig att offret blev förövare och förövaren blev offret? Jag parafraserar, men det var i stort sett frågan hon ställde. Och det där är intressant, jag tänker att vi behöver grotta ner oss i det här fallet. Men jag lyssnade på en intressant podcast i veckan. Den heter Invisibilia, amerikansk podcast. Då hade de ett avsnitt som är några månader gammal, som heter The Call Out, som pratar just om det här. Alltså en kultur där det inte är en rättegång i en juridisk mening, utan rättegången är egentligen bara att man, så att säga, publiceras på sociala medier. Man har gjort någon slags övergrepp, någon slags brott, och så hängs man ut på sociala medier och det blir i sig straffet. Och det var ganska...
Rättegången, eller om det blir en rättegång, är sekundärt.
Ja.
Det är uthängen som är straff.
Precis. Nog. Den här utspelar sig då i en hardcore-scen, alltså en musikscen i Richmond, Virginia. Det är lite dödsmetallaktigt. Och i fokus så står en tjej som heter Emily. Hon är en stor del av den här scenen. Hon står för feminism, att kvinnor ska också ta sig fram i den här ganska mansdominerade genren. Och det är en fascinerande historia som tar en ganska intressant vändning efterhand. Vi kan bara lyssna lite vad som händer i början av avsnittet.
And then came a test, a hideous one. Because to prove her commitment to the cause, Emily would have to consider inflicting some serious pain on someone she loved. It was August 2016, and Emily was in the back of the van with her headphones on, doing her favorite thing.
We were on our way to Florida on tour with his band, and I was just tagging along.
Riding along on tour with her best friend's band. Her best friend since high school. The person she depended on when she was most down, like when she broke up with a boyfriend.
Hon sitter i en turnébuss med sin bästa vän, då hon då nås av nyheten att hennes bästa vän ska då ha skickat någon slags form av sexuell bild till en tjej som inte hade bett om det. Oklart exakt vilken typ av bild, men någon slags oönskad sexuell invit. Hon hör då hur bandmedlemmarna och hennes bästa vän diskuterar det här längre fram i turnébussen. Och då förstår hon liksom att det här är ett ögonblick där jag måste välja sida.
The person like on the phone was like, this girl is known for like doing shit like this is like what she does, like, and I'm in the back like, this is literally happening in front of me right now, like, they're calling this girl crazy, and maybe she's not crazy and maybe it did happen, but like, I'm surrounded by six other people that are like against what I'm thinking, so what do I do?
Ja. Så vad gör man då? Det är heller inte klart vad som är sant och inte sant här. Men det är viktigt då inom den här kulturen att stå upp för kvinnans rätt, alltid lyssna på kvinnorna. Men det är hennes bästa vän, hennes absolut bästa och närmsta vän. Ganska svår, prekär situation såklart.
Det måste man säga.
Eller hur?
Hon är på turné med dem.
Hon är på turné med dem. Men hon väljer då till slut att outa sin vän.
Alltså whistleblower typ.
Ja, hon whistleblower då sin vän. Och hennes vän blir då portad från bandet. Han försvinner. Hon har typ inte hört från honom sen dess.
Okay.
Even when it was your best friend, you didn't back him.
Yeah.
So that meant what?
Like, damn. Like, that means something. That's strong. Power. Like, that's a powerful message.
Was that hard for you to do?
Yeah. Is extremely hard, like, still to this day I still don't have a friend like him, so I'm still like struggling with it.
Did you know at that moment what you were losing?
Yeah, but I feel stronger about believing like these women over being his best friend at this point.
Så hon valde alltså kampen, tro på kvinnor, förlora sin bästa vän. Starkt ställningstagande.
Men jag funderar på, det måste ju finnas andra kanske tecken på att han var så här, eller liksom var en del av den här kulturen som gör så här mot tjejer.
Ja, det är möjligt, det framgår inte i podden, men I podden framgår det bara som att det här var det hon hade att gå på. Men, men det är ändå ett starkt sak, alltså, mot sin bästa vän. Jag vet inte vad man, hur man själv skulle ställa sig. Det var ju aktuellt kring MeToo och allting, att folk, tog man avstånd från folk eller lyssnade man på dem eller trodde man på dem eller trodde man inte på dem. Alltså, det, var ju, det är ju ett evigt ställningstagande. Och, men hon hängde då ut sin bästa vän och han förlorade allt runt omkring sig på grund av då det han hade gjort. Och det man gör då när man hänger ut är att man själv måste ju någonstans se till att man har rent mjöl i påsen. Alltså man måste ju se till att man är ganska klanderfri själv.
Mm. Ja.
För det som hände sen är då twisten när Emily så att säga får se den andra sidan av det här som kallas då the call out culture.
And then one night in October 2016, Emily was about to go to bed when
Yo, Emily, fuck your band. Fuck you. Whatever lyric was in your band no longer applies. Emily is a pseudo-feminist with a track record of putting women down.
I hope to God all of you question your friendship with that scum.
This is Herbert.
Herbert Rafael Vasquez Castro.
And he knew Emily. She was dating someone in his friend group. And he'd heard this story about Emily that went against her whole crusader for women thing. And he decided people needed to know about it. So he took it to Twitter. Emily was being called out.
You're fake. Like, you shouldn't be, yeah, I'm like in a girl band and like I do shit for girls.
The story he'd heard about Emily was that when she was in high school, Emily had been involved in posting a nude photo online of someone she knew.
Det visade sig då att Emily då för många år sedan hade varit med vid publiceringen av en nakenbild på en tjej i hennes skola.
Mm.
Och det går snabbt då. Det är retweet på retweet på retweet. Det här sprider sig väldigt snabbt. Plötsligt så är hon då på andra sidan av det hela.
Precis. När blev offret gärningsman?
Ja.
Ja. Det, eller offret, hon var ju inget offer här. Men.
Nej, men det finns ju en, det finns ju någonting starkt i det där. Den där twisten är ju
ja, men verkligen
dramatisk.
Jag tänker också så här, det är en märklig kultur vi har hamnat i här nu, för att man tänker ju att det är bisarrt att inte lagen kan ta hand om problemet i grunden.
Mm.
För då hade vi aldrig behövt ha det här kriget som pågår mellan ofta då typ män och kvinnor. Som det handlar om i det här fallet. Det blir två läger eftersom det då i de flesta fallen här har varit manliga förövare och kvinnliga offer så att säga. Men sen tycker jag också att det är konstigt, för att även om hon gjorde det här när hon var ung, så betyder det inte att hon kan förändras, precis som att män som har begått brott kan förändras. Och även om man är den sämsta människan i hela världen, så kan man fortfarande göra goda gärningar.
Mm.
Så att jag tycker inte att det har med hennes liksom whistleblowing alls att göra.
Nej.
Vad hon gjorde när hon var ung, utan de grejerna måste man ju kunna separera. Precis som att jag kan se nu, om vi ska ta svensk case som exempel, jag skulle ju säga så här, att jag på många sätt backar Cissi Wallin i det hon gör, men jag tycker inte att alla medel hon använder är rätt. Men det betyder inte att jag tycker att, liksom, att jag ställer mig i Virtanens läge eller så vidare. Alltså så här, det finns liksom bra människor kan göra dåliga saker, dåliga människor kan göra bra saker.
Men det är väl i den här debatten som i många andra debatter, att du avkrävs att inte känna av gråskalan.
Ja.
Utan antingen är det vitt eller så är det svart. Och om du börjar problematisera åt något håll, så tar du den ena eller andra sidans parti enligt dem på den andra sidan. Och det blir så oerhört svårt. Jag menar, vi pratar om när man diskuterar häxprocesserna på 1700-talet. Så det räckte med några rykten och så var en kvinna utsatt och så hamnade hon på ett bål.
Ja.
Så här, ja, det räcker med några rykten idag också. Och så hamnar man inte på ett bål, men man hamnar liksom på löpsedlar i Aftonbladet och Expressen och med namn och bild och så vidare. Men det är fortfarande samma, som du sa, varför rättssamhället har inte hängt med eller är inte liksom uppdaterat med vad vi har för moral, ja, liksom krav på folk.
Precis. Och det finns ju också en ojämvikt kan man säga i nu att kvinnorna är ganska rättslösa. Alltså vi har ju ingen möjlighet i och med att alla våra liksom anmälningar läggs ner eller läggs på hög eller utreds inte ordentligt och så vidare. Alltså när jag får kukbilder skickade till mig, så finns det ingenstans jag kan göra av de här. Nej, för det händer ingenting.
Ringa polisen, ska du då vänta 2 år på en rättegång i sådana tingsrätt?
Och i ett av fallen så är det en snubbe som jag vet har satt i system att skicka kukbilder till tjejer och polisen kan inte göra någonting och de gör ingenting. Alltså så här, och det börjar redan där.
Det märkliga är att sätta i system, känner man.
Och då blir det ju väldigt lätt så att man ska komma liksom till det yttersta, vilket är uthängningar, för det är liksom den enda rösten man som kvinna kanske upplever att man har.
Yeah.
För någon slags jämställdhet till slut. Mm. Och det är ju farligt för männen, såklart.
Och för rättssamhället.
Och då tycker ni att det blir häxprocesser efter er. Och så upplever vi att, jo men vadå, vi går inte säkert på gatan, bla bla bla. Och det blir bara så jävla infekterat. Så att i grund och botten så måste väl alla samarbeta för att förändra rättssystemet, tror jag.
Ja,
varför
ska det vara så oerhört liksom segdraget?
Men det som är intressant då med den här kulturen av uthängning i sociala medier är att det drabbar ju faktiskt inte bara män, det drabbar ju ganska blint, och det är det som kan bli ibland intressant. Nu är det ganska många män som hängdes ut inom MeToo, nästan enkom män. Men som i det här fallet då i den här podden så är det ju Emily. Hon har ju då, hon var inte den som la ut nakenbilden, men hon var liksom delaktig och skrev haha i tråden.
It was a high school bully, like a slut shamer. It's like, it's just, I was just a mean person.
She hadn't actually posted Jay's nudes. A friend had done it. But to Emily, that was not an excuse.
I laughed in the same thread and like engaged in the conversation.
Så det var en grej hon hade gjort. Sen hade hon ytterligare gjort andra saker då med lite med samma tema.
I was at a party and everyone was drunk. And there was this girl that I really hated there, and I went in the room when she was fucking around with someone.
And the next day at school, Emily told everyone about it.
And, like, essentially slut-shame her for hooking up with someone. And that was just evil. That was just pure evil.
And yes, she'd been a teenager, and she was now almost 30 and a totally different person.
Yeah, I'm like not that kind of person anymore. That was horrible.
Men det där är ju intressant då. När kan man någonsin zona sin förseelse? Mm. Borde man inte rimligtvis 10-15 år senare kunna ha gått vidare om man gör så mycket bra för andra?
Ja.
Men det som hände då var att Emily, hon fick lämna den scenen. Hon fick inte spela in musik, hon fick inte gå på spelningarna. Det var så att andra kvinnor ringde klubbarrangörer innan och frågade då om Emily skulle komma, för att de kände att annars så skulle det kunna bli en obehaglig... de skulle känna sig osäkra och de skulle behöva sin safe space.
Mm. Så hon var med om samma resa som hennes vän som hon då hängde ut några år tidigare?
Ja, och det är det som blir starkt. Och under MeToo-hösten hörde man ju ofta de som var utsattas röster. Och nu då det som har hänt med, som när Virtanen har släppt sin bok, det är ju att höra den andra sidan då, för det finns ju alltid två sidor oavsett vad folk har gjort, så finns det ju alltid två sidor.
Ja.
Och det var intressant att höra en kvinnlig röst lite hur hon tog emot det som hände henne, den här sociala utfrusenheten, den här sociala tystnaden.
I didn't leave my house. I didn't leave my house for like what felt like months. I was scared. I did nothing for so long. I hid.
After the call out, all Emily did was go to work and then go home to her boyfriend in their one bedroom apartment and hope that no one she knew saw her.
Det är så lätt som du säger, Jakob, och svart eller vitt liksom. Men man, det gav ett intressant perspektiv, speciellt då när någon hade varit så övertygad i sin övertygelse om att hon gjorde det rätta, och sen blev hon då utsatt för samma sak. Det är svårt också, jag tänker, om man skulle hänga ut folk, det är väldigt viktigt att man själv inte har något skit i bagaget.
Men det här är ju också bisarrt att hon ska liksom få, att hon ska behöva få den här skiten för någonting som skedde när hon liksom var under 18, som jag förstår det.
Ja.
Var ju high school.
Ja.
Ja.
Jo, fast till exempel han Brett Kavanaugh, som sen då skulle utses till, var det högsta domstolen i USA.
Han hade stått till svars för saker han gjorde på college.
Ja.
Jo, jag vet. Men då handlar det om en regelrätt våldtäkt.
Det är definitivt ett grövre brott.
Och det
absolut
är ju jättestor skillnad, ja, från att ha slut-shame med någon,
absolut,
och skriva haha i en tråd.
Men det är inte alltid en jättestor skillnad på sociala medier när dreven går.
Nej, och det är just det som är så sjukt.
Det är det som är så sjukt.
Folk
att det finns liksom ingen temperatur här, utan alltså, människan är ett extremt komplext djur, eller djur med en komplex varelse. Och den som inte har några moraliska, liksom, det finns den människan som inte har gjort några moraliska övertramp. Liksom.
Nej, gud.
Så att, som du säger, du och Jesus säger, Mm. Den som utan skuld kastar den första stenen.
Verkligen. Det som är intressant också är att de då spelar upp det här, hur då Emily har uppfattat det för Herbert, han som då så att säga outade henne, han som hängde ut henne. Han var inte involverad i någonting av det som hände på high school, men han kände folk som kände folk. Han var upprörd. Han tyckte att Emily hade betett sig fel.
Det var lite payback från hans.
Han gillade även, framgår här sen, likesen. Han gillade ryggdunken. Han gillade att det var en sån brofist liksom. Folk har ju en tendens att gå igång, oavsett bakomliggande budskap, så har man ju en tendens att gå igång som människa på att folk klappar den i ryggen. Det kan vara en farlig drivkraft. De spelar alltså upp hur Emily mår, hur hon har tagit det här, och så får Herbert uttala sig vad han tycker då när han får höra det här.
To her? I haven't seen her, I haven't heard about her, nothing. She's just...
I mean, do you care?
No, I don't care. I don't care, because it's obviously something you deserve, and it's something that's been coming for a minute. I literally do not care about what happens to you after the situation. Okay, she's dead, alive, whatever.
Oj.
Va?
Jag bryr mig inte om hon är död eller levande.
Nej, det här är också läskigt. Det här är också en del av det hela som är väldigt obehagligt. Att det blir ju till slut inte människor längre. Det blir ju bara objekt där man kan själv positionera sig i förhållande till de här objekten.
Ja.
Man får ju aldrig glömma att oavsett vad personerna har gjort så är det ju människor bakom. Och det är ju en läskig värld när man både då hänger ut och hängs ut. Det är svårt att veta exakt var slutmålet blir. Men sen då när podden är slut, väldigt bra, gå in och lyssna på den, Invisibilia, Call Out heter avsnittet. Ja. Så får då Emily sammanfatta det här efter sin resa, efter de här åren, efter att hon då både har hängt ut sin bästa vän, förlorat sin bästa vän och sen blivit uthängd och förlorat sitt eget liv och hållit sig inne i sitt hus i år. Så får hon då sammanfatta, skulle jag göra det igen? Hur ser hon tillbaka på det här?
If you could choose the world after call out culture or before, like which world would you choose to live in, knowing everything you know about it?
Well, I want girls to feel safe and like, not just girls, but like anyone that's like outnumbered and not normally welcome to like the outside world of punk. Like that's why we're all here, because we're not welcome. I want everyone to feel safe and welcome. So if that's the price of call out culture, then yeah, I prefer that world.
Mm. Så även efter allt så skulle hon inte ha någonting ogjort. Det är rätt starkt alltså, får man säga.
Det var precis det här jag varnade för i min rap attack på Facebook.
Men låt oss bara ha liksom en tyst minut för mänskligheten, för att jag undrar om det finns något mer. Alltså har vi det känns bara så jävla.
Du tycker att det liksom snöbollseffekten bara fortsätter.
Men jag hatar människor.
Ja.
Jag hatar människor.
Ja, men då borde du och Messiah jobba ihop. Ja, det gör ni.
Får jag bryta den tysta minuten bara för att göra lite reklam för lite stand-up gig som jag har.
Ja.
Kommer.
Ja.
Imorgon lördag 18 maj är jag både på Raw Comedy Club och Norra Brunn samtidigt. Hur fan ska jag lösa det?
Galet.
Ja, det vet jag inte. Det är nästan så jag hoppas någon hänger ut med så ett och gig blir avbokat.
Köp biljetter till bägge ställena.
Vad har vi på Messiah, hörni?
Sen är jag även på Norra Brunn 1 juni om man vill se mig där. Sen har jag en turné i höst, Senare ur ett äktenskap. In och köp biljetter. Det finns 40 biljetter kvar i Linköping, det finns 30 biljetter kvar i Växjö. Och sen finns det jättemycket biljetter kvar i typ Gävle.
Ja.
Ja. Så där kan man.
Typiskt Gävle.
Ja, typiskt Gävle. Biljetter finns på messiahallberg.se. Vi hörs nästa fredag, va?
Mm.
Eller?
Ja, det tycker jag. Ja. Det här börjar bli en härlig tradition.
Ja, verkligen.
Förresten, jag är på Mafia fredag lördag den här helgen.
Mafia kommer
är det fredag idag, va?
Ja.
Ja, ikväll. Mm. Imorgon. Mafia. Kör dubbla.
Södermalm i Stockholm.
Exakt.
Ja, vad kul.
Scandic Malmö.
Ja, men ska du förbereda något sånt där lite kul quiz till nästa vecka, va?
Exakt, som inte du då direkt.
Nej, jag ska inte förstöra det.
Nej. Avslöja inte hemligheten.
Trevlig helg på er. Vi tar en tyst minut för mänskligheten, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då.
Hej då.